Vi ska fortsätta ett tag till med kapitlet förlåtelse, den inbördes förlåtelsen. Och vi gör det frimodigt bland annat av den anledningen att det här är ju så att säga det som verkligen är vår stora tillgång jämfört med all annan människovård. Vård. Detta med kraft till förlåtelse är så enastående. Det jag uppehöll mig vid rätt mycket sist var det vi kan kalla för ensidig förlåtelse. Ingen människa har bett om förlåtelse, men jag förlåter ändå. Och ibland när man behöver få övertyga en människa om att det är enbart en lättnad att få förlåta en annan människa, även om den personen aldrig skulle komma på tanken att be om förlåtelse, så finns det ett väldigt bra ordspråk i ordspråksboken 14 och 30, och det tror jag inte vi läste sist. Så det kan vi göra nu. Det är Salomo som säger så här: ett saktmodigt hjärta är kroppens liv, men bittert sinne är röta i benen. Och det är ju ett mycket välfunnet uttryck. Ja. Men det kan vara bra att ha själva det här uttrycket ensidig förlåtelse. Och med det menar vi ju alltså då helt enkelt att jag ser till att göra mig av med alla anklagelser, därför att de fräter sönder mitt liv. Och som vi såg sist, Gud har lovat att ta sig an de orättvisor som vi har råkat ut för och som vi inte hämnas själva, så att säga. Låt Guds vrede ha sin gång. Jag stryker under det här begreppet ensidig förlåtelse därför att det är ganska vanligt att man blandar ihop begreppen och tänker så här att om jag har förlåtit en människa så är jag tvungen att umgås med honom. Och det kan man inte alltid göra. Om förlåtelsen i betydelsen, vad ska vi säga, vredesfrigörelse eller anklagelsefrigörelse, om den ska kunna leda till gemenskap, så måste ju den som förbröt sig på något sätt ha ångrat sin synd. Vi kan därför läsa i Lukas 17 kapitel 3 och 4 verserna. Lukas 17, 3 och 4. Jesus säger: ta er i akt. Om din broder gör orätt, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom. Även om han gör orätt mot dig 7 gånger om dagen och 7 gånger kommer tillbaka och säger jag ångrar mig, så ska du förlåta honom. Om han ångrar sig. Här använder vi nu begreppet förlåtelse i den meningen att det är någonting som upprättar gemenskapen. Och en brusten relation måste upprättas, så att säga, från båda parters håll. Det är som en bro som man måste bygga från två håll. Om den som har förbrutit sig inte ångrar, så kan man i och för sig bli renad från sina anklagelser. Men det kanske är direkt olämpligt till och med att rekommendera ett återupptagande av gemenskapen. Det klassiska exemplet är att man skickar inte hem en flicka vars far har begått incest med henne. Skickar man inte hem till pappa. Om inte pappan på något sätt har gjort någon sinnesändring. Det blir ju bara samma visa igen. I det här sammanhanget måste vi vara vakna på att det finns något som heter omvändelse under galgen. Det handlar alltså om en omvändelse som inte är ärligt menad utan som bara är framprovocerad av den yttre situationen. Man kan till exempel se det här när det gäller ett äktenskap där hustrun blir misshandlad av sin make. Att om hustrun hotar att skvallra, eller kanske till och med gör det, skvallra inom citationstecken, söka hjälp utifrån. Då kanske det blir stora tårescenen hemma och ja, nu förstår jag verkligen hur illa jag har gjort dig och kan du förlåta mig? Jag ska verkligen leva ett helt annat liv och nästa dag är det bortglömt. I ett sånt sammanhang kan man ju inte mäta syndaångern så att säga i milliliter tårar eller hektoliter tårar, utan syndaångern mäts i hur lång tid det går tills vederbörande snäpper tillbaka. Och det kan ju alltså i praktiken bli så här att bönen om förlåtelse i ett sånt här sammanhang kan bli en ren manipulation. Nu när jag har bett dig om förlåtelse så kan du väl inte punkt, punkt, punkt. Och en sån här kvinna kanske man ibland faktiskt måste hjälpa ut ur ett olidligt förhållande. Om inte annat så genom att säga till henne att den trohet du har lovat handlar om att du ska springa iväg med någon annan, men du har faktiskt inte lovat att bo under samma tak. Skaffa ett annat tak och bo under så får du se vad han hittar på. Den ensidiga förlåtelsen är i princip alltid möjlig. Men den innebär ju bara en invärtes rening av den kränkta och förfördelade människan. Och vad den leder till på gemenskapens område, det måste man alltid lämna som en öppen fråga. Man gör ofta klokt i att göra det klart för vederbörande innan han eller hon tar ställning till detta med att förlåta. Ibland kan man se liksom hur en människa styrnar till när man börjar tala om detta, att du kan ju alltid förlåta honom eller henne. Man ser liksom hur ångesten lyser fram i ögonen. Då gör man klokt i att ta fram detta. Att det här handlar om en inre rening av dig själv. Från besvikelse och bitterhet, från förödmjukelse och förnedring. Det betyder inte att denna människa på nytt har öppna dörrar till att komma in i ditt liv och kränka dig. Och den bästa texten att läsa för att liksom stryka under ett sånt påstående, det är Matteus 18 kapitel. Femtonde till sjuttonde verserna. Matteus 18 och 15. Om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig, har du vunnit tillbaka din broder. Men om han inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till, för på två eller tre vittnesmål ska varje sak avgöras. Om han vägrar lyssna på dem, så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. Det betyder ju inte att man går omkring och hatar hedningar och tulltjänstemän. Utan de här kategorierna symboliserar människor med vilka man inte har någon gemenskap. Man kan ställa sig neutral till dem, men man delar inte livet med dem. Det är liksom det som är poängen. Då må han för dig vara en person som du får dra dig undan. Så finns det en text om den inbördes förlåtelsen som ofta missförstås. Matteus 5 och 23. 23-26. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret. Det är inte så ovanligt i kristna kretsar att vi rör ihop det här till oigenkännlighet. Jag vet inte hur många jag har träffat som har gått iväg och bett om förlåtelse fast de ansåg sig vara utan skuld. Man har haft något otalt med någon och så la man då ner sin gåva framför altaret och skulle iväg och förlika sig med sin broder. Och det är bra, det ska vi göra. Men vi ska för den skull inte bli ohederliga. Därför att på det bondpsykologiska planet, närvarande jordbrukare för ursäkta, så brukar det här fungera så att man tänker sig att om jag börjar och ber om förlåtelse så ber säkert han också om förlåtelse. Och så kommer man och ber om förlåtelse fast man menar sig egentligen ingenting har gjort. Någon flyger på en och sparkar en på smalbenen och så dyker man upp dagen efter och ber om förlåtelse för att man ställer smalbenen i vägen på något sätt. Det är mycket kristet det här. Och det är helt idiotiskt. Jag kan inte föreställa mig att det är det Jesus menar. Men det där måste man vara vaksam på. Ibland träffar man människor som sätter det där nästan i system. Och det är ett mycket bra sätt att göra sitt liv rörigt in till oigenkännlighet. För frågan är ju vad man sen har för relation till den här människan som man nu har bett om förlåtelse fast man inte hade något att få förlåtelse för. Och om den andra nådigt meddelar sin förlåtelse utan att själv be om förlåtelse, vad händer då? Och det här är ju en sak om det gäller arbetskamrater eller folk man träffat på ett läger någonstans eller någonting sånt, va? Men om det är ens närmaste som man håller på det här sättet med. Ni anar inte vad trassligt det kan bli. Alltså att man menar vad man säger när man ber om förlåtelse. Det låter ju som en löjlig självklarhet. Men jag kan verkligen säga av dyster erfarenhet att detta är inte självklart för alla. Som jag sa nyss när jag talade om män som misshandlar sina hustrur, så kan det gå ren manipulation i det här med att be om förlåtelse. Därför att har man en gång bett om förlåtelse och den andra har sagt att ja, visst, jag förlåter, så kan man ju sen återvända med en hejdundrande anklagelse om den andra liksom gräver upp den gamla grejen. Jaha, alltså du är en sån där som säger att du har förlåtit, men du har ju naturligtvis inte förlåtit. Ja? Effektivt. Åh, rena terrorn. Jag kommer ihåg en gång när en person sökte upp mig och det var helt uppenbart att denna människa kom för att be om förlåtelse i rent manipulativt syfte. Och jag satt där och visste inte vad jag skulle säga, men tack och lov, man har ju en god hustru. Hon slog ut med handen direkt, pekade på honom och sa: exakt vad ber du om förlåtelse för? Han blev röd som en kräfta i ansiktet och sa arg så han kunde inte dölja det. Och det är en ganska bra fråga. Exakt vad ber du om förlåtelse för? Det kan man fråga när man har en känsla av att nej, nu är det manipulation på gång. Håkan viskar här fram om manipulativa böner, och det är ju också en sjusärdeles fin grej som vi praktiserar. Man sitter några stycken i en bönegrupp och man vet att Johansson har all anledning att vara arg på Svensson, och Svensson tittar högt fromt i taket och säger: gode Gud, hjälp Johansson att förlåta. Ja, det finns ju många varianter på det här temat, handpåläggning och allt, profetier och jag vet inte vad. Ja. Och då närmar man sig området att missbruka Herren sin Guds namn. Sådant händer än idag. En speciell kategori människor som knyter sig när man börjar tala om förlåtelse, Därför att de omedelbart tänker att har jag förlåtit så blir jag på nytt förslavad. Det är de som i sin närhet har en människa som ständigt ger dem dåligt samvete. Det handlar ju inte sällan om mödrars sätt att aldrig släppa sina barn. Det finns ju många andra varianter på det här temat, men om vi tar ett typfall. Barnet i fråga är 35 år. Har själv barn och familj. Men anser sig nästan behöva ha ett lagom mått av ilska inombords på morsan. För att hon inte fullständigt ska ta loven av hela familjen. Och när man säger att du skulle nog må ganska väl av att förlåta din mor, så är en sån person inte alls med på noterna. Men då måste man på nytt komma in på detta. Det ger inte henne någon rätt att förslava dig. Utan det vi ska göra det är att vi samtidigt ska be Gud att du får ett skydd runt ditt samvete. Och i det sammanhanget läser man naturligtvis med förkärlek i Efesierbrevet 6. Jag tror att ni känner till de olika delarna av den här rustningen. Jag vill bara peka ut för er att det är ju väldigt mycket plåt. Om ni inte har tänkt på det förut. Jag menar, det är ju inte så att Guds soldater går laddade till tänderna med granatkastare och tungt artilleri och så här. Man har ett svärd i näven, men resten är ju plåt. För vi är inte så våldsamt aggressiva av oss. Men det behövs ganska mycket som skyddar emot pilar av alla slag. En sköld och ett pansar och en hjälm och lite annat sånt där. Ty om vi med samvetet menar så att säga den del av oss själva där vi verkligen förnimmer Guds vilja, så ska samvetet vara fredat ifrån manipulation. Vi kan utgå ifrån att det är Guds vilja. Inte så att vi blir samvetslösa gentemot människor. Men samvetet ska inte vara åtkomligt för manipulation. Och i de lägena kan man fråga personen så här. Tror du inte att du skulle få lättare för att älska din mor om hon inte hade fritt tillträde till ditt samvete? De flesta brukar svara ja direkt. Det skulle bli mycket lättare. Okej, då ber vi. Som jag har sagt förut så ser man ibland att när en människa har förlåtit en annan person så händer det någonting med den andra personen fastän man inte, den personen inte var inbegripen i processen på ett synbart och hörbart sätt. Det här ordet som står i Johannes 20 som vi har läst förut och ska läsa igen är ju väldigt belysande i det sammanhanget. Johannes 20 och 23. Om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Ibland löser sig frågan om gemenskap. Det där som kan kännas oöverstigligt innan man har blivit renad. Det kan lösa sig på många oväntade vis när man väl har blivit det. Ibland kan man upptäcka att det räckte med en inre rening för att man skulle våga närma sig personen ifrån helt andra förutsättningar. Och det känns att det går, det fungerar fastän man, den andra kanske aldrig ville tala ut. Ibland kan man rent märka att det har hänt någonting med personen. Därför att man förlät, inte därför att han nu ser på dig så att säga att du har förlåtit, utan därför att det sker någonting i det osynliga. Men i största allmänhet är alltså frågan om den efterföljande gemenskapen någonting som man får be om ledning med. Herre, visa mig om detta är en relation som går att återupprätta. Vi ska inte utgå från att det finns ett krav från Guds sida, utan vi ska utgå ifrån att Herren kan visa vad som går att reparera och vad som inte går att reparera. Och då kommer vi in på frågor som vi skulle kunna kalla för förlåtelsens eftervård. Ty det är ju så här att om man länge har burit på en konflikt och på en oförsonlighet, så lär man sig leva med den. Man är ju tvungen. Och på olika sätt kan det skapa en tillvänjning till en livsstil som man kanske faktiskt måste frigöra sig ifrån. Även sedan bitterheten eller besvikelsen har försvunnit. Vi har varit inne på detta en del, särskilt i fredags eftermiddag då vi hade uppe själva ämnesområdet dåligt självförtroende. Och jag vill ta det lite grann i punktform. Att vi kan tala om fyra grupper här. Den första kan vi kalla för människofruktan om vi vill. Och den är ju hur lätt som helst att förstå. En människa som har blivit illa misshandlad av andra människor, kränkt, förnedrad, vad det nu kan vara. Att en sån människa går på helspänn och väntar sig att det ska hända igen. Det är ju inget märkvärdigt. Vad blir då din uppgift som själavårdare i sammanhanget? Du kan ju inte lova att det aldrig kommer att hända igen. Och du kan ju på ett vis tycka att den andres reaktion är ganska befogad. Rekommenderar du karate? Eller bodybuilding med anabola steroider? Eller vad rekommenderar du? Ja, vi kan säga så här. Att de människor som hamnar i den här situationen brukar försöka lösa sitt problem med hjälp av kontroll. Det gäller att hålla antingen omgivningen eller sig själv under kontroll eller båda delarna. Om det var så att man blev på ett eller annat sätt påhoppad därför att man, som det hette, gjorde bort sig, så blir det ju till ett absolut överordnat behov kanske i en sådan människas liv att inte göra bort sig en gång till. Och en sån person kan hamna i våldsamma tillstånd av självkontroll. Och det kan handla om allt möjligt, från att kontrollera sin kroppsvikt till att kontrollera sitt beteende, till att kontrollera sitt lite löjliga skratt eller vad det kan vara. Självkontroll. Det kan ju också handla om att istället kontrollera omgivningen. Bättre att förekomma än förekommas, heter det då. Och då kan, så att säga, livsstilen bli ungefär denna: jag sätter mig på omgivningen innan de sätter sig på mig. Och dessa kontrollsystem kan växa ut till en djungel av kontroller. Och då är vi inne på vetekornets lag. Den som vill bevara sitt liv, han kommer att mista det. Det enklaste exemplet, ett som syns tydligt och bra, som de flesta brukar kunna förstå sig på, även om det inte är deras problem, det är att vi tänker oss en ung man som kanske normalt skulle varit ganska vek och mjuk och ömsint. Men han har fått sina smällar i livet och nu går han där med sin skimpaj och sin stilett. Tuff så det blänker om det. Och så kan man ju fråga sig, hur mår han innanför skalet? Innanför läderpajen med nitarna och alltihopa detta. Han mår inte bra. Varför gör han inte det då? Ja, försök att älska en tuffing får du se. Han har omgett sig med ett skal i hopp om att filtrera bort elakheter. Och så visade sig till sist att skalet duger bara till att filtrera bort kärlek. Elakheterna hittar in ändå. Och det är en nästan smärtsamt tydlig bild. de flesta brukar förstå den här. När man börjar tala om kontrollmekanismer som det skulle vara skönt att få avveckla. Och att be med en riktig tuffis så där till att våga vara en mjuk människa. Det kan ibland ge högst överraskande resultat. Jag tycker alltid att det är mycket spännande. Därför man kanske har lämnat ifrån sig sin vrede och sin bitterhet. Men att sen också få lämna ifrån sig det som skulle skydda mot ett upprepande. Det är för det första ett väldigt äventyr. Och för det andra så handlar det ju om att på nytt bli människa.